Det var en man som kallade min son N-ordet i tunnelbanan. Min son var bara 6 år gammal.
Och så kom det en banan ut från bilen, rakt på mig. Och så skrek man någonting. Också jävla neger.
Min pappa var väldigt noggrann med att ge mig en svart identitet.
Man säger att det finns ingen rasism i Sverige, men alltså det är ju inte sant.
Välkommen till Studio DN dokumentär. Titus Murimi väcks abrupt av tulltjänstemännens kontroll. Han är tågvagnens enda svarta resenär. Kontrollen slutar med handklovar och han anmäler vakterna för våldtäkt och misshandel. Hör vittnesmålen om kampen för rättvisa i ett land där många tror att rasismen alltid är någon annanstans.
Titus Murimi anar att det ska sluta illa när tulltjänstemännen ruskar honom ur sömnen på tåget från Köpenhamn. De civilklädda tullarna, 2 män och 1 kvinna, har en hetsig energi, tycker han. Det är måndag den 26 augusti 2019. Titus är trött efter en lång arbetsdag i Danmark och har somnat med hörlurarna på. Titus jobbar som elektriker på byggen i Köpenhamn och pendlar över Öresundsbron. Tåget har just kommit till Hyllie, stationen på den svenska sidan om bron. Vi vill titta i din väska, säger en av tullarna. Titus ser sig omkring. Han inser att han är den enda svarta resenären i vagnen. Titus är 40 år. En svensk medborgare med rötter i Kenya. Han har levt i Malmö i 10 år och har hört snacket bland sina svarta kompisar. Se inte trött ut på tåget från Danmark. Tullarna plockar in dig.
Det var många som satt i tåget med mig, men visa ju hade stora väskor. Men de valde just mig och jag hade en smal ryggväskor. Alltså, det är vissa saker som man ska inte göra, liksom. Till exempel, man ska inte somna på tåget när man kommer från Köpenhamn. För att de tror att när man somnar på tåget, då är det man har varit på Christiania och råkat på. Och det är därför man är trött.
Men Titus har bara jobbat. Installerat elledningar på ett bygge. Det finns ingen anledning att misstänka honom, tycker han. Han svarar på ett par frågor, men tycker sen att det kan vara nog. Stämningen är fel, tycker han. För aggressiv. Bäst att spela in detta, tänker Titus. Han plockar fram sin mobiltelefon. Trycker på ljudinspelningsknappen. Jag vill inte prata mer, säger han. En av tullarna tar hans väska och hans mobiltelefon. En annan tar tag i Titus arm. Vrider den bakom hans rygg.
Så de är... Så att han fänger sig på mig. Och sen vi åkte upp till Tullverkets kontor. Och jag var tvungen att ta av kläderna. Ja. Och sen jag tog av mig. Och de testade allt som jag hade på mig. Till och med väskan och kläder och skor. Och satt jag i ett rum. Nocken. Jag har bara kalsongen på.
Tulltjänstemännen tar hans kläder och lämnar rummet. Nu har de alla mina saker, tänker Titus. En paniktanke. De kommer att lägga något i min väska eller byxor och säga att det låg där från början. 2 tulltjänstemän kommer in. En muskulös man i 40-årsåldern och en lite yngre kille. Senare ska han be om deras tjänstenummer. Han ska lära sig deras namn och fundera på varför de gjorde som de gjorde. Han ska komma att tänka på de 2 männen nästan varje dag. Den äldre av tullarna vänder sig mot Titus. Ta av dig kalsongerna, säger han.
Jävla apa, rör inte min bil. Stäng dörren. Ni allihopa kan åka hem. Vad gör ni här? Dra hem till Afrika. Jag har ju alltid varit den enda svarta tjejen i klassen. Jag hade liksom ingen annan förebild förutom mina föräldrar.
Den här sommaren sveper proteströrelsen Black Lives Matter över flera kontinenter. Ilskan och sorgen efter att 46-årige George Floyd dödades i Minneapolis ger rörelsen ny energi. I 8 minuter och 46 sekunder låg George Floyd mot asfalten och bad för sitt liv, med polismannens knä mot halsen. Jag kan inte andas, kved Floyd.
What we saw was horrible. Completely and utterly messed up. This man's life matters. He matters.
När filmklippet sprids leder det till demonstrationer över hela USA. Rörelsen Black Lives Matter har fötts 7 år tidigare i protest mot att svarta amerikaner dödas i oproportionerligt stor utsträckning av poliser och väktare. Nu vinner Black Lives Matter fler anhängare. Även en klar majoritet av alla vita amerikaner stödjer numera rörelsen.
Protesterna efter George Floyds död i USA för en dryg vecka sedan har spridits över världen.
I Sverige demonstrerar tusentals i Stockholm, Göteborg och Malmö i solidaritet med George Floyd och mot rasismen här i Sverige. Sverige är inte oskyldigt, står det på flera plakat.
Jag kan känna mig så jävla arg, rasande, ilsken, ursinnig. Vi blottar tanken på rasism.
Hur ofta ska vi gå ut och demonstrera? Det är inget, liksom, det är inget romantiskt över att behöva liksom, säga att våra liv har värde för öron som inte vill lyssna.
Titus beskriver det som en brottningsmatch inne i tullens fönsterlösa rum. Det är han i kalsongerna mot de två tulltjänstemännen som tillsammans försöker dra ner hans underkläder. Den muskulöse tullaren i 40-årsåldern är drivande. Den yngre tullaren hjälper till, men verkar illa berörd, tycker Titus. Det är som att han tycker att det går för långt ibland, men han säger inget. Han hjälper sin kollega. Tulltjänstemän har rätt att beordra en resenär att ta av sig kläderna om de misstänker att denna har något olagligt med sig. Eftersom Titus inte vill svara på frågor och även gör motstånd så finns det, enligt tulltjänstemännen, skäl att misstänka att han smugglar narkotika. Och det är, enligt tullinspektörerna, viktigt att han klär av sig naken.
Ja, de tvingade mig ta av kalsongen, alltså med våld. Och sen det var inte slut ändå. Så de skulle liksom kontrollera mina genitalia och anus med våld. Och det gjorde de.
Brottningen håller på i flera minuter. Titus skriker på hjälp. Titus säger att om hans genitalier och anus ska undersökas så vill han att en doktor ska göra undersökningen. Det som händer i det här rummet är fortfarande, nästan ett år senare, omtvistat. Detta är Titus version.
Jag kämpade emot, men för 10 minuter var det liksom som en brottslig match. Men till slut, en av de killarna med våld tog på min genitalia. Och det gjorde ont. Och då, jag hade inte mer alltså, kraft att kämpa emot.
Titus har ännu svårt att tala om det värsta som han menar sker i rummet. På läkares inrådan har han träffat psykolog. Fast just detta är plågsamt att prata om även hos psykologen. Det som sker, enligt Titus, är att den större av tulltjänstemännen känner mellan skinkorna på honom och sticker in sitt finger i hans analöppning, medan den andra håller fast honom. Sen blir Titus, säger han, vänd åt ett annat håll medan tullaren undersöker området runt pung och penis.
Alltså det går inte att beskriva. Liksom. Det var hemskt.
När Titus får tillbaka kläder och mobiltelefon får han träffa tulltjänstemännens chef. Det verkar, tycker Titus, som om chefen förstått att något har gått fel inne i visitationsrummet. Han har säkert hört mina skrik, tänker han. Tullchefen har en försonlig ton och vill prata. Titus vill bara därifrån. Han ber om tulltjänstemännens tjänstenummer. Chefen skriver om på en lapp och lämnar kontoret.
Nej, men jag har svårt att känna mig svensk. Och det är ju främst för att all den här vardagsrasismen händer.
Jag tror absolut inte att Sverige eller svensk allmänhet förstår hur mycket skit vi får ta varje dag för att vi är afrosvenskar.
Efter händelsen hos tullverket i Hylje, när de släppte mig ut dörren, jag var lite förvirrad faktiskt. Jag tänkte, men ska jag åka tåg? Ska jag anmäla till polisen? Så tänkte jag, nej, men jag åker hem och ser vad som händer. När jag står i badrummet och klar av, så såg jag en blod. Och tänkte jag var skadad och det kom blod på min tröja. Och då tänkte jag, men ja, kanske det är bättre att åka istället till vårdcentralen för undersökning. Och det gjorde jag.
I journalen återger läkaren Titus berättelse om vad som skett, inklusive den undersökning i anus, per rektumundersökning på läkarspråk, som Titus säger att han utsatts för. Enligt egen uppgift sa han flera gånger att de fick visitera honom, men per rektumundersökning fick de inte göra. Han nämnde flera gånger att det är okej om en läkare gör det, men ville inte att tulltjänstemännen skulle göra det. Tullen genomför ändå undersökningen, berättar Titus för läkaren. Läkaren fotograferar såren och blåmärkena och förklarar att Titus kan få bilderna som bevismaterial.
Och sen efteråt, det var läkaren som rekommenderade. Jo, men du måste anmäla hos polisen. Och sen hon bokade tid hos psykolog. Alltså, jag kunde inte jobba dagen på. Så jag ringde min chef och så sen såg jag. Jag kunde inte berätta vad som hade hänt. Så jag bara sa, jag hade en olycka på gymmet. Så jag var sjukskriven i en vecka. Och det är då jag hann ju anmäla händelsen till polisen.
Läkaren skriver i Titus journal. Allmän tillstånd. Ledsen och upprörd. Vid inspektion hål i t-shirten på höger sida och blodfläckar på vänster sida. Sår på vänster axel, ungefär 1,5 centimeter glipande. På överarmen ses ett stort blåmärke med palpationsömhet. Ett flertal rivmärken på armbågarna bilateralt. Svårt lyfta armen över axelnivå. Känner sig illa behandlad och kränkt. Stressad, svårt att slappna av.
Det som jag utsatts för, det var inte rätt. Det var helt fel. Och det är därför jag anmälde polisen. Och jag hoppade just så. Alltså, de som gjorde det skulle få hörs. Och de skulle hållas till ansvar.
Det känns bra hos polisen, tycker Titus. Att få berätta och bli tagen på allvar. Att utan samtycke föra in ett finger i någons analöppning är enligt svensk lag att betrakta som våldtäkt, får han veta. Han får ett målsägande biträde. Advokat Eva Basso, som sitter med under ett 2 timmar långt förhör. Han pekar ut tulltjänstemännen och ger polisen deras tjänstenummer.
Inom 2 veckor tror jag fick jag brev från åklagaren i Malmö. Och sen så Det skulle bli ingen förhör, det skulle bli ingen ingenting av mina anmälan. För att jag hade ju läkarintyg. Läkaren, alltså hon trodde på mig. Jag hade bilder. Ja. Alltså jag var besviken.
Så långt tillbaka jag kan minnas så har min pappa pratat med mig om min hudfärg. Men också att jag just ska hålla ryggen rak. Och kanske extra rak egentligen. Just på grund av min hudfärg.
Sverige, solidariskt, Olof Palme. Det var liksom... mina föräldrar sa alltid där. Liksom, det var... ja, men det var det här landet, det här fina landet. Som var så solidariskt.
När advokaten inser att åklagaren inte ens förhört tulltjänstemännen blir hon upprörd. Jag har svårt att tro att man skulle göra så om en kvinna anmält en våldtäkt och hade haft en så sammanhängande och trovärdig berättelse som Titus har. Eva Basso begär överprövning av åklagarens nedläggningsbeslut och vinner framgång. Förundersökningen återupptas. Det finns anledning att anta att i vart fall tjänstefel har förövats, skriver överåklagaren. Samtidigt har andra myndighetskvarnar börjat mala. Titus har anmält till JO och DO som inleder granskningar och kräver att Tullverket svarar på frågor. I januari 2020, nästan 5 månader efter händelsen, skriver den tulltjänsteman som Titus pekar ut som drivande sin version av händelsen. Det blev tumult på perrongen, skriver han. Titus greps och belades med handklovar. I visitationsrummet förklarade jag för Titus att han kommer att få ta av sig alla sina kläder samt att jag inte kommer att röra honom utan bara kontrollera hans kläder. Titus tog av sig alla sina kläder förutom kalsongerna som han vägrade att ta av, skriver tulltjänstemannen. Han och kollegan fick med våld hjälpa Titus att ta av sina kalsonger, fortsätter tulltjänstemannen i sitt PM. Vid en så kallad ytlig kroppsbesiktning har tulltjänstemän rätt att titta på den nakna kroppen. Däremot får den inte vidröras utan ett åklagarbeslut. Tulltjänstemannens beskrivning blir till hela Tullverkets syn när verket genom sin jurist svarar DO. Ingen brukade övervåld, slår Tullverket fast. Ingen berörde Titus könsdelar. Ingen skämtade rasistiskt om hans penis. Frågan är, hur kan Tullverket som myndighet vara så säker på vad som hände i rummet? De båda tulltjänstemännen avböjer att intervjuas av DN. Däremot får vi intervjua Victoria Dyring, biträdande chef för Tullverkets avdelning för brottsbekämpning. Victoria Dyring, som arbetat på Tullverket i 22 år, förklarar att myndigheten litar på sina 2000 tjänstemän och att tjänstemännen aldrig gör fel.
Vår objektivitet, den är otroligt viktig i flera olika sammanhang. Och utifrån den här frågan då med en hypotetisk rasistisk bild, den finns inte i våran katalog överhuvudtaget.
Hur kan Victoria Dyring veta att Titus inte mötte övervåld eller rasism? Hon får frågan flera gånger. Svaret förblir detsamma.
Vi gör inte fel. Vi har en gedigen utbildning på våra tjänster, men vi går igenom dessa kriterier för när vi ska göra kontroller, hur vi ska göra kontroller. Och vi har en löpande dialog både på vad vi får göra och hur vi bör uppträda i vår kontrollsituation. Vi har en stora block i vår grundutbildning. Man ber först att de ska ta av sig kläderna. Och när han vägrar att göra det så hjälper man helt enkelt honom av med de kläder som han har på sig. Man har använt det våld, alltså motvåld till det våld som den kontrollerade ger i det här fallet. För att han inte vill klä av sig.
Titus valdes inte ut på grund av sin hudfärg, enligt Victoria Dyring. Han satt först i tågvagnen och tullen avsåg att tala med alla resenärer. När Titus inte ville svara på tulltjänstemännens frågor beslutade de att genomföra en kontroll.
Vi har väldigt många anställda som har det här som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Vi gör otroligt många kontroller varje år. Vi har väldigt få klagomål. Alltså det är promille i förhållande till våra genomförda kontroller som vi får klagomål.
Det är några vägar som är helt och hållet stängt för att jag är en svart kvinna.
Egentligen så är jag ju en afrosvensk, men jag känner mig inte som en svensk.
Våren 2020 får Titus Murimi och hans advokat Eva Basso beskedet att åklagarmyndigheten återbeslutat att lägga ner förundersökningen om vad som hände i Tullverkets visitationsrum i Hyllie den 26 augusti 2019. Ord står mot ord, menar åklagaren. Och det går inte att komma vidare. Tulltjänstemännen har inte förhörts. Åklagaren har nöjt sig med Tullverkets skrivna redogörelser, inklusive det PM där tulltjänstemannen medger att han med våld fick hjälpa Titus att ta av sig kalsongerna. För mig är det ofattbart att åklagaren nöjer sig med en skrivelse som upprättats långt efteråt och där tulltjänstemannen förstås vet exakt vad han ska skriva. Att man inte ens vill fråga, vad är det för slags våld ni har använt, säger Eva Basso. Chefsåklagaren som la ner ärendet, Maria Sterup, säger att det inte funnits anledning att förhöra tulltjänstemännen eftersom det utifrån handlingarna framgick vad de hade gjort och vilken åsikt de hade om ärendet. Utifrån de handlingarna så kunde jag inte föra upp dem som misstänkta för brott. Och då undrar jag, i vilken skepnad ska jag höra dem då? Det är faktiskt inte bara att höra folk. Har du bedömt att han, Titus, inte är trovärdig? Nej, jag har inte gjort någon sån bedömning om att någon inte talar sant eller så. Absolut inte, säger Maria Sterup.
Niklas Orenius, reporter på Dagens Nyheter, som har skrivit den här texten. Vad har hänt i den här händelsen sedan sist?
Ja, men sen sist så har Titus Murimi och hans advokat fortsatt att kämpa för upprättelse efter det här övergreppet som han anser att tulltjänstemännen utsatte honom för. Och två svenska myndigheter utreder fortfarande hans ärende. Diskrimineringsombudsmannen och justitieombudsmannen.
De här två tulltjänstemännen då, vad säger de om det här ärendet?
Ja, men sen sist så har DO, diskrimineringsombudsmannen, intervjuat dem som Titus anklagar. Och de förnekar fortfarande att de har begått några fel vid ingripandet. Men någonting som har kommit fram från tullen då, vad de har sagt är att det fanns blod i det här rummet på väggarna som torkades bort efter det här ingripandet. Så det har kommit fram nytt, att man liksom medger att det fanns blod där. Så det finns, anser Titus och hans advokat, och tecken på att något som inte ska ha skett hände i det där rummet.
Vet du vad som kommer att hända nu?
Nu väntar Titus på att diskrimineringsombudsmannen och justitieombudsmannen ska bli färdiga med sina utredningar. Det är egentligen bara beslut från dem som man väntar på.
Att säga Black Lives Matter betyder inte att man exkluderar alla andra liv. Därför bjuder jag in alla att säga frasen, även vita. För att säga frasen är också att erkänna att det är så.
Det här avsnittet har producerats av mig, Madeleine Longo. Exekutiv producent var Agustin Erba. De medverkande var Titus Murimi, Patience Engberg, Jason Diakite, Asiato Turei, Samuel Girma och Emily Jouf. Berättarrösten var Susanna Levenhaupt från Beppo Ljudproduktion och ljudtekniker Patrik Misenberger. Texten har skrivits av DNs reporter Niklas Orenius och fotograf Alexander Mahmoud, Daniel Costantini och Anders Hansson. Redaktör för texten var Agustin Erba. Inslagen kom från Aftonbladet TV och AP och musiken var från Epidemic Sound. Det här var en produktion från Dagens Nyheter och Bauer Media.